Martin, en internationell stöldliga står inför rätta. Kan alla i Mellansverige som oroar sig för att få sin fyrhjuling eller motocrossstulen andas ut nu?
Ja, jag skulle inte vara så himla säker på det faktiskt. Alltså även om flera personer riskerar fängelse nu så finns det nog tyvärr andra som är villiga att bryta sig in i garage och lador för att stjäla de här grejerna.
Det här är dagens Eko med Stina Fischer. Idag om jakten på en stulen fyrhjuling som avslöjade internationell stöldhärva.
Det är i början av augusti 2025 i Leksanddalarna. Företagaren Erik Asp får ett samtal från sin exfru. Hon bor på en gård omgiven av hästhagar och ängar. Och där, i en faluröd carport, förvaras deras fyrhjuling. Men nu berättar hon att den är försvunnen.
Och sen när hon kom ut på morgonen och skulle använda fyrhjulingen till någonting och upptäcker att den är borta.
Erik tycker att det hela känns olustigt.
Mina barn bor ju där varannan vecka och man vet inte vad det är för typ av människor som har varit där. Det är klart att det känns lite olustigt. Sen blir jag mest förbannad att folk inte kan se skillnad på mitt och ditt.
Men det tjuven inte vet är att Erik har installerat en GPS-sändare på fyrhjulingen. Och nu påbörjas en jakt som leder honom bortom Sveriges gränser och riktar ljuset mot en misstänkt internationell stöldliga.
Gäst är Martin Eriksson, reporter på P4 Dalarna.
Så Martin, om vi börjar i Dalarna där du är reporter och där en del av de här stölderna har begåtts. Kan du beskriva den platsen?
Jag kan nästan börja i midsommarfirandet som var nyss. Jag tror att det var fler som åkte fyrhjuling till det firandet jag var på än som åkte bil.
Okay.
Det säger nog någonting om det stora motorintresset som finns bland många, framförallt kanske på landsbygden. Men även alltså i mitt villaområde i Falun så är det rätt många som har fyrhjulingar. Och som vi kommer få höra i den här historien är det också rätt många som har intresse för att köra motocross. Alltså det här är ju rätt dyra grejer, men samtidigt inte tillräckligt dyra för att klassas som grov stöld om någon tar dem. Det gör dem attraktiva för tjuvar. Det är ganska låg risk att åka dit på något längre straff i alla fall för en enskild stöld. Och det märktes under förra sommaren då det försvann fyrhjulingar och crossmotorcyklar ur källare och lador både i Dalarna och i övriga Mellansverige. Det här var tjuvar som lämnade väldigt få spår efter sig.
Ja, och det är ju just en sån här stöldvåg som du rapporterat om och följt upp. Hur börjar just den historien vecklas ut för dig?
Ja, den börjar faktiskt med en av de personer som blir bestulen. Erik Asp heter han, det är en trebarnspappa och företagare i Leksand. Hans fyrhjuling försvinner en mörk augustinatt förra sommaren från den hästgård där den stått parkerad i en carport.
Det var här det stod.
Det var här det stod?
Ja.
Erik hade gömt en GPS-sändare på den här fyrhjulingen som skydd efter en tidigare stöld då.
Den satt gömd i under dynan. Den var liksom så att den synd, även om man plockade bort delar på den så syndes den liksom inte.
Men signalerna uteblir. Erik antar då att tjuvarna hittat och plockat bort sändaren. Mm. Men så vid lunchtid så blippar det liksom plötsligt till i GPS-appen.
Då står det att ditt fordon är i rörelse. Så det hade varit konstigt. Så jag tryckte på det och gick in och tittade. Så bara, okej, den är i Gdansk i Polen.
Den här sändaren ger utslag i hamnen i Gdansk, alltså i norra Polen.
Okej.
Okay. Och Erik som via sina företag har kontakter i Polen inser att ja, men fordonet måste ha fraktats ur Sverige på Polenfärjan. Och han hörde såklart av sig direkt till polisen i Dalarna. Han säger att han har live-position på sitt stulna fordon och polisen lovar höra av sig. Men sen blir det tyst.
Och varför återkommer inte polisen? Vet man det eller?
Det polisen säger det är att det är kommunikationsmissar initialt i det här ärendet. Och Erik blir lämnad ensam med den här stölden kan man säga.
Det var ju spännande såklart. Men jag blev ju irriterad att jag inte fick någon liksom återkoppling när jag faktiskt satt och följde det live.
Okej, okay. Men när han inte får någon hjälp av polisen, vad gör han då?
Erik har då polska kontakter via sina företag och det är väl hans smala lycka här kan man säga. Han lyckas via polska kompisar komma i direkt kontakt med den polska polisen och de tar upp jakten.
Och någonstans här så hade de gjort ett stopp efter motorvägen som går mot Warszawa. Då fick jag ju direkt dela den positionen till den här polisens telefon. Varpå han direkt då kopplar in någon patrull som är i närheten och de åker dit. Men då hade, när de kom dit så var det ingen lastbil på plats.
Erik ser alltså hur GPS-sändaren rör sig söderut i Polen. Han förstår också att det är en lastbil de ska leta efter utifrån hastigheten som GPSen rör sig och var den stannar.
Jag kollade kanske var tionde minut och skickade liksom, så vi såg vilken riktning de åkte åt.
Och Erik skickar löpande uppgifter till den polska polisen.
Och sen strax söder om Warszawa så stannade de igen. Och då vid det här stoppet så åkte polisen dit och för andra gången. Det var lastbil på plats, de bad dem att få titta i dem. Och det var ingen som hade någon fyrhjuling liksom i lasten.
De stannar och undersöker lastbilar på mackar och rastplatser längs vägen men går bet. Det verkar som att just den här lastbilen är spårlöst försvunnen nästan.
Jag kan tänka mig att det måste vara ganska mycket puls. Ja. Att sitta där och följa den här bilen.
Ja, alltså det är väl lite grann som en low-key actionfilm för Erik där. Alltså han sitter i nästan 10 timmars tid. Var tionde minut så ger han dem uppdateringar. Och det är nästan så att han ger upp hoppet där. Men så, vid 9:30 på kvällen så ser Erik att signalen stannar vid vad som ser ut som en gammal bondgård på landsbygden i södra Polen. Nu står alltså den där lastbilen stilla igen.
Skickar igen då att nu står lastbilen stilla igen, här är de. Och sa okej, vi ska se hur snabbt vi kan ha patrull på plats.
Och vad hände där?
Ja, efter en halvtimme så ringer polisen till Erik och säger att nu har vi gjort ett tillslag.
Lastbilen höll de på att lasta ur och den var helt proppfull med fordon. 2- och 4-hjuliga fordon, sa han då till mig. Och sen finns det en stor byggnad som är full i olika typer av fordon.
Okej, och så vad leder det här tillslaget som den här polska polisen gör till här på plats då?
Ja, rent omedelbart på plats att man får fylla hela den här polisstationen och dess garage i den här lilla polska staden med massa stöldgods ifrån bland annat Sverige då. Och också att 4 personer grips där på platsen. Men sen i mitten av augusti så når informationen från polska polisen också den svenska polisen. Och det som är lite intressant här är att i den här ladan så hittar man ju då massor av saker, bland annat ett fordon som kan kopplas till en stöld i Falun, där också hittades DNA-spår. Och det DNA-spåret leder till en person med ett brottsligt förflutet och det här gör då att den svenska polisen börjar fatta misstankar om att det är något större på gång här och man börjar sätta in ett tyngre artilleri här.
Här har vi ju ett större nätverk, det var väl dit tankarna gick då.
Nu trycker man så att säga gasen i botten från polisens sida.
Okej, och vad är det de gör då?
Ja, men det man gör är att man tar till såna här hemliga tvångsmedel som man kanske annars mest tar till i utredningar om grövre brott kopplat till gängkriminalitet och så vidare. Hemlig telefonövervakning bland annat. Vilket gör att man kan följa den här DNA-matchade personens rörelser i Sverige. Och man kartlägger hans bekantskapskrets. Och man ser då efter ett taget ett mönster och man tycker sig se också att den här mannen har rört sig i områden där det försvinner crossmotorcyklar, enduromotorcyklar och fyrhjulingar på ganska löpande band under förra sommaren. Det man gör är också att man samarbetar över polisregionerna. Man kopplar också in nationella operativa avdelningen och då kan man börja lägga ett pussel som leder till 8 olika personer.
Och efter att den svenska polisen alltså nåtts av den här informationen från den polska polisen och börjar med sin egen utredning, lyckas de då koppla det här fallet till några fler drabbade?
Många fler, ska det visa sig.
Här står den, låst och allt. Så den märkte att han var borta då. De visste precis vad de skulle ha här.
Ja, det kändes ju fruktansvärt, framförallt för min sons skull. Det var ju hans motorcyklar.
Totalt så är det 41 olika stöldplatser runt om i Mellansverige som de här tjuvarna misstänks ha agerat på. Det är förutom 9 olika platser i Dalarna även orter som Torsby, Östersund, Katrineholm, Sigtuna, men alltså runt om i Mellansverige. Mm. En av dem som får sina 2 crossmotorcyklar stulna är Göran Sandell som bor i Knivstatrakten, alltså utanför Uppsala.
0210 ringer grannen till mig och säger, du har inbrott, de skäll dina hojar. Och jag bara, skärp det för fan, sluta skoja. Och liksom lägger på. Han ringer en minut senare. Nej, jag skojar inte. De rullar ut dina hojar nu.
Han bodde på landsbygden och blev bestulen på 2 motocrosscyklar.
Jag springer ut, grabbar till höger. Ser att hojarna är borta i förrådet. Springer ut här där vi står nu. Och ser dem gå leda hojarna där nere på åkern. Och sen blir hela jävla himlen blå.
Hur då menar du?
Ja, då bara väller in poliser.
Och i Görans fall, där tar faktiskt polisen 2 personer som grips på bar gärning. Han fick tillbaka sina motocrosscyklar eftersom att polisen slog till där på plats då.
Det var inte min förtjänst, det var ju grannens. Men hade de fått 10 minuter, en kvart till på sig, då hade de ju varit borta härifrån.
Men åklagaren anser i det fallet, i början av sommaren, att nej, det finns inte tillräckliga skäl för att hålla de här personerna kvar i häkte. Och sen så kan de då enligt åtalet bege sig ut på en omfattande stöldturné där de misstänks för flera av de här 41 stölderna.
Och hur misstänker polisen att de här stölderna har gått till?
Det polisen själva säger är att det här är nästan ett företagsliknande upplägg. Här har man några personer som åker ut och rekognoserar, alltså rekar, kollar att fordonen finns på de platser där det enligt fordonsregisterna står att de ska finnas. Sen kommer det någon annan och utför själva stölden. De personerna gömmer också ofta fordonen i olika skogspartier under grankvistar och grenar och låter fordonen ligga där för att kallna. För då märker man ju om någon, till exempel om något fordon har en GPS på sig, om en bestulen privatperson kommer för att plocka upp det här eller inte. Man låter dem ligga där i några dagar i skogen. Sen kommer det någon annan och hämtar de här fordonen. Sen är det en annan person i det här nätverket som demonterar motorcyklarna och de packas ner i lådor och slussas ut ur landet, till exempel då på en polsk färja, och hamnar sen då i det här fallet i en lada på den polska landsbygden.
De vet vad de gör, det är planlagt, det är organiserat, så att det är ungefär som ett företag.
Det är en otrolig operation då som pågår där.
Ja, alltså de här tjuvarna är rätt målmedvetna. Jag har träffat bestulna personer, för det finns ju ganska många sådana tyvärr i det här ärendet. Mm. Bestulna personer som berättar hur man har haft mer värdefulla fordon stående i sitt larmade garage. Men att tjuvarna har kopplat bort larmet, tagit sig in, knyckt bara det de skulle knycka så att säga, och sen dragit. Ibland mitt på blanka dagen i skydd av ett regn eller så.
Och när polisen lagt sitt pussel under utredningen, vad leder det till?
I april så väcks åtal mot 8 personer. Jag är på platsen på den här rättegången som börjar, och jag får väl intrycket av att det är en ganska brokig skara misstänkta personer det här. Alla män mellan 18 års åldern och 36 år. Och det är både polska och svenska medborgare som misstänks för brott. Det finns personer som har ett kriminellt förflutet, men det finns också, och då framförallt bland de yngre åtalade personerna, helt ostraffade individer. Och de sitter och tittar ner i bordsskivan framför sig in i rättssalen ungefär. Och de har familjemedlemmar på plats som ropar, vi älskar dig, när det är dags för en liten paus i förhandlingarna och så.
Och vad säger de misstänkta själva där om det som de anklagas för i det här åtalet?
Nej, men man nekar i stort sett till allting. Genomgående är ju att de här personerna är väldigt tysta under rättegången. Man säger inte mycket. Ibland utväxlar man någon blick. Det som är knepigt är ju här i den här rättegången att en del av bevisningen är enbart telefonpositionering. Det vill säga att polisen har kartlagt personernas rörelsemönster och så har man kopplat det till olika tiderna för stölder. Men sen finns det ju tyngre bevisning. Några av de här personerna fastnat på åtelkameror, alltså sådana kameror som jägare sätter upp i skogen för att följa hur det vilt rör sig. Och det råkar några av de här tjuvarna fastna på när de gömmer stöldgods. En av de här misstänkta männen grips också i sitt hem utanför Stockholm med 200 000 kronor i kontanter och mängder av stöldgods i sitt hem då. Och i ett fall har faktiskt en av de misstänkta filmat sig själv när han gömmer sig för polisen under ett pågående tillslag utanför Uppsala. På på den här filmen som han skickat till en av de andra misstänkta så berättar han att polisen bara är några meter ifrån honom. Och det här utgör också en del av åklagarens bevisning.
Det är ett högsommarvarmt juni 2026 i Gävleborgs skogar. Här bland gran, tall och blåbärsris har polisen hittat stöldgods som olika fordon, maskiner och verktyg. Och nu uppmanar polisen i Gävleborg allmänheten om att hjälpa till för att hitta de här gömmorna.
Ser man någonting som står på ett ställe där man själv tänker varför hela friden står det här, då ska man ringa och tipsa oss.
Gömmorna kallas för ankarplatser där stöldgods förvaras innan de transporteras vidare. Och även i flera andra regioner runt om i Sverige varnar polisen för stölder och uppmanar ägare till bland annat fyrhjulingar att vara observanta.
Polisen varnar återigen för fyrhjulingsstölder i Jämtlands län.
P4 Dalarna rapporterar att polisen har infört ett nytt varningssystem tillsammans med försäkringsbolag. Och Länsförsäkringar säger att satsningen ska leda till att fordonsägare ska kontaktas vid stölder i deras område för att öka vaksamheten.
Den här typen av brottslighet skapar en otrygg känsla och vi vill ju leverera trygghet till dalfolket.
Men Martin, hur unik är den här misstänkta internationella stöldligan som polisen beskriver det har ett slags företagsliknande upplägg?
Ja, men kanske ganska så unik sett till omfattningen. Men samtidigt så finns det absolut fler personer än de här 8 misstänkta nu då som stjäl fordon i Sverige.
Du har ju varit i kontakt med flera av de här målsägande och nu varnas för fler stölder. Hur upplever de den här situationen?
Jag skulle nog säga att flera av de här personerna som blivit bestulna är ganska så luttrade. Men i flera fall är man också ganska uppgiven. Till exempel Göran Sandell som jag träffade i Knivsta utanför Uppsala. Han har faktiskt tagit till lite annorlunda åtgärder för att få tjuvarna att hålla sig borta. Göran har flyttat på sina hojar och han har också satt upp en plywoodskiva för det fönster där tjuvarna sågade sig in.
Nu har du skrivit här. Vad har du skrivit på den här plywoodskivan här?
Hojarna står nu på annan adress. Man får ju försöka.
Som en hälsning till kommande tjuvar kanske. Och han sa att nej, men nu får jag nästan ge upp den här hobbyn att åka en enduromotorcykel i skogen. Det är liksom, det är inte värt det för att risken är så stor att man blir av med saker och ting.
Okej, vi får väl se om en sån skylt lyckas avskräcka från ett inbrott.
Ja, men det är flera andra som tar till ganska så kraftiga stöldskyddsåtgärder som att installera röklarm till exempel. Att det kommer en kraftig rök när tjuvarna bryter sig in och då måste man ju avbryta ett sånt inbrottsförsök. Så det finns verkligen människor som tar till nästan vad som helst för att skydda sin egendom också.
Och du sa ju det här med att den svenska polisen först släppte spåret efter de misstänkta och sen hoppade på igen. Har polisen lärt sig något från den här utredningen som de kan ta med sig framåt?
Ja, förhoppningsvis har de lärt sig att agera snabbare om en medborgare larmar om pågående stöld som Erik Asp gjorde. Polisen i Dalarna har faktiskt till och med bett om ursäkt för de här kommunikationsmissarna som man säger låg bakom att Erik aldrig fick någon hjälp. Sen har de samarbetat mellan polisregionerna också. Det har jag, utifrån de poliser jag har pratat med, så har jag tolkat det som att det är en vinst i det här ärendet. Att man samarbetat över regionerna och att man tagit hjälp av den nationella operativa avdelningen NOA för att kunna lösa det här ärendet, den här härvan. Samtidigt är det ju en prioriteringsfråga. NOA har ju massor av andra, kanske ännu grövre brott att utreda, till exempel såna här gängkopplade saker. Så det handlar väl mycket om hur man prioriterar inom polisen. Men polisen säger också samtidigt att de har fått ner den här typen av brottslighet genom att kartlägga misstänkta förövare, avvisa dem från landet. Men samtidigt, som vi kunde höra nyss, varningarna duggar ju tätt för fler stölder just nu också.
Tack så mycket, Martin.
Tack.
Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
Programledare var Stina Fischer. Gäst var Martin Eriksson. Producerade gjorde Hedvig Holgersson. Vill du höra mer av Martin Eriksson och om det här fallet rekommenderar vi podden Brottsutredarna som finns i Sveriges Radios app. Vill du komma i kontakt med oss kan du mejla på dagenseko@sverigesradio.se. Och glöm inte att du kan följa Dagens Eko i appen och aktivera notiser så får du en påminnelse när nya avsnitt släpps.